الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أهلا وسهلا دار لكون 153 och vi talade förra lektionen om al-kadhib, om lögnen. Och vi nämnde att det är från al-kaba'ir, de stora av synder, att ljuga. Och författaren säger sen i kapitel 261, bayan ma yajuzu min al-kadhib. Kapitlet, vad som är tillåtet i form av lögn, eller undantag när det kommer till lögn. Eller vilken lögn är det som är tillåten? Och han säger att al-kadhib i grunden är haram. Det är vi alla överens om. Det är förbjudet att ljuga i al-islam. Men det kan vara tillåtet med vissa villkor. Och jag har nämnt dessa villkor i Kitab al-Adhkar. Men jag kommer att förkorta dem här, säger författaren. Och han säger att tal, det man säger, gör man ju för att försöka uppnå. Eller att få någonting, tillskaffa sig någonting. Och han säger att allting som går att uppnå, allting positivt som går att uppnå utan att ljuga, där är det utan tvekan haram att ljuga. Ja, om du kan uppnå någonting utan att ljuga så är det inget snack om att det är förbjudet att ljuga. Men om det inte går att uppnå förutom genom att ljuga, så kan det då vara tillåtet under vissa omständigheter. Och här vill jag att man tänker på de exempel som han nämner. Yani, det man förstår av hans exempel är att han talar här om nöd. En nödsituation. Och han nämner två exempel här. Han nämner en person som kommer och vill förtrycka någon. Slå eller döda någon. Och den här personen har gömt sig hos dig. Någon gömmer sig nu här i kontoret. Och det kommer in en kille med pistol och säger, vart är han någonstans? Jag ska skjuta han. Får vi då säga, han är inte här? Eller måste vi vara ärliga och säga, han är i kontoret? Vad säger ni? Han är inte här. Förstår du? Varför? För att det rädda liv går före. Hänger ni med? Det är nöd. Och då ska vi inte säga nej, vi måste vara ärliga. Utan här är det tillåtet att ljuga. Eller en person ger dig amana. Han ger dig pengar. Han sitter hand om. Här är 200-300 000. Jag ska resa utomlands. Jag kommer hem om ett år. Ta hand om pengarna. Och någon kriminell vet om att du har pengar. Och han kommer till dig och säger, ge mig pengarna. Är det då tillåtet att säga, jag har dem inte? Jag har inte kvar dem. Det är tillåtet. Eller hur? Det får man göra. Varför? För det här är nöd. Det här handlar om att skydda folks liv och skydda folks egendom från orättvisa och förtryck. Och det här är uppenbart. Jag tror alla fattar detta. Men han säger att det finns någonting som heter teoria. Och vad är det för någonting? Ska vi se här. Teoria är att du säger någonting som förstås på ett annat sätt. Det du säger är sant för dig, men uppfattas annorlunda av lyssnaren. Okej? Okay? Och exempel på detta är till exempel berättelsen om Ibrahim alaihi salatu wassalam. Då Attaria, Nimrod, ville våldföra sig på hans fru, Sara. Och då så sa Ibrahim, hon är min syster. För att om han sa så skulle han låta henne vara. Baserat på vissa saker. Han skulle låta henne vara. Och då förstår den här orättvisa mannen att hon är hans biologiska syster. Men det han menar är, hon är min syster i islam. Hänger ni med? Så han har inte ljugit. Det han sa är sant. Hon är min syster. Men samtidigt, yani den andra uppfattar det som syster, biologisk syster, vilket skulle vara en lögn. Men han har inte ljugit. Hänger ni med? Och han säger i Imam Nawawi att kan man så är det här bättre. Till och med i sådana här situationer som att de kommer in här och säger vart det är han, jag ska skjuta honom. Om du även där kan använda teoria så är det bättre. Ja, för att undvika att ljuga överhuvudtaget. Aldrig någonsin. Okej? Okay? Och det här kan vara bra om det kommer till jobbiga situationer. Du vet att det finns en person som är kriminell, han är jobbig, han kanske är din släkting. Och han har en tendens att låna mycket pengar av folk och inte betala tillbaka. Använda pengar till haram och han är hotfull och liknande. Och han kommer och säger till dig, behöver låna 500 spänn. Och det är svårt att säga nej. Men du säger, Kolla, jag har inte 500 spänn i fickan. Men du har dem i jackan till exempel. Du har inte ljugit. Du säger, kolla, jag har inte 500 spänn i fickan. Eller du säger, kolla, jag har inga pengar. Och du visar en tom hand. Du menar, jag har inga pengar i handen. Men du har pengar i fickan, till exempel. Jag så att du säger någonting som förstås på ett annat sätt. Men det här, Tauria, är också någonting man ska vara försiktig med. Inte någonting man ska ha Tauessura. För att om folk sen kommer på dig att du alltid gör det, då kommer det här en ljuger. De förstår det som lugn. Hänger ni med? Så man använder det bara i nödsituationer, som vi sa. Man ljuger bara om det är nöd. Och använder bara Tauria om det är absolut nödvändigt. Och vad är det då för bevis som används på att det finns vissa undantag när det kommer till lugn? Det är hadith om Kalthum radiyallahu anha. Där hon sa att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: lugnaren är inte den som försonar mellan folk. Han går och säger gott till den ena och sen säger gott till den andra. Bukhari muslim. Och tillägg i Sahih muslim så sa om Kalthum att jag hörde honom inte tillåta någon form av lugn förutom dessa tre saker. I krig, i att försona mellan folk, och vad en man säger till sin fru, och vad en fru säger till hennes man. Så det finns tre undantag där det är tillåtet att ljuga. Och här säger vissa ulema vad som menas med lugn är teoria. Att du säger någonting som förstås på ett annat sätt, men det är i grunden gärna sant. Och vissa andra säger att det kan vara en ren lugn om det finns en övervägande nytta. Och vilka är de här tre? I krig. Eller harb och khida. Yani, krig är att bedra, att luras. Du är soldat i en muslimsk armé. Du blir tillfångatagen av fiender. Och man förhör dig och säger, hur stor är er armé? Den är 100 000 soldater. Och du säger, vi har 2 miljoner soldater. Och vi har kärnvapen och vi har allting. Yani, akta er. Yani, för att skrämma dem. Så krig är bedrägeri. Yani, krig är att luras. Och sen, för att försona mellan folk. Att gå och sprida gott. Yanmi khairan. Två bröder, eller två systrar, eller make och en fru, tjassar. Och det är spänt mellan dem. De har tagit avstånd från varandra, vägrar tala med varandra. Och det här är någonting som yani islam ogillar. Någonting som islam förbjuder. Att bojkotta en muslim i mer än 3 dagar. Och en av de bästa av gärningar i islam är att försona mellan folk. Islahum bainan nas. Och det är bättre än att be frivillig bön på natten och fasta på dagen. För att islam uppmanar till brödraskap. Och förbjuder allting som bryter banden mellan muslimer. Så om två muslimer tjafsar, som vi sa, bojkottat varandra, de har blivit ovänner. Så är det rekommenderat att försöka försona mellan dem. Du går till den ena och säger att han pratar gott om dig. Och han nämner också vissa lärda. Att du nämner bara det positiva han har sagt om dig. Och inte det negativa. Då har du inte ljugit. Eller att du säger till exempel. Han gör dua för dig. Alltså han vill väl. Och han gör dua för dig. Och då har du inte heller ljugit. Varför? För i hans salah. Varje bön som vi ber. Så ber man om förlåtelse för alla muslimer. Vet ni det? Tashahud. Man ber om förlåtelse för alla muslimer. Så när du säger han gjorde dua för dig igår. Vad betyder det? Det är sant. Han gjorde dua för dig. Han gjorde dua för alla muslimer. Så då har du sagt någonting som, ja, det är sant men ändå inte är ni direkt. Hänger ni med? Men det är bra att försöka stifta fred mellan muslimer. Och det är då tillåtet att sprida gott. Och man ska inte vara en namam, motsatsen. Den som sprider splittring och fasad mellan muslimer genom att nämna negativa saker om varandra. Han sa om dig och sen sprida skvaller och sen öka den här klyftan mellan bröder och systrar. Och sen den tredje var en man till sin fru och en fru till hennes man. Är också tillåtet att en man säger uppmuntrande vackra ord till sin fru och att en fru säger vackra ord till hennes man. Ja, ni till exempel, din fru lagade mat som inte var så god. Och du säger, ja, vad gott det var. Och så vidare. Vad har du haft i för någonting? Ja, ni. Du. Eller hon kanske klippte sig, det kanske inte var så fint. Ni säger, mashallah, vad fin du är. För det går inte att ändra på. Om du säger, det var inte fint, hon blir jätteledsen. Eller hur? Det är inte som att hon har köpt en t-shirt som är ful, det är bara att byta den. Om man klippt sig så, i alla kulli halja, när man försöker att använda ord som, ja, ni ökar kärleken mellan. Men som sagt var, en muslim ska undvika att ljuga, man ska vara ärlig. Och det här är bara i undantag som vi sa. Grunden är att man alltid är ärlig som muslim. En muslim ljuger inte. Han är ärlig. Det är en utmärkande egenskap hos muslimen. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Allah har sagt att vi ska vara med de uppriktiga och de ärliga. طيب nästa kapitel, bab al-hathu 'ala tathabbut fi ma yaquluhu wa yahki. Kapitlet om att bekräfta det man säger och det man för vidare. Yani, du ska vara ärlig som person. Men idag lever vi i en tid där det är väldigt lätt att förmedla vidare information, eller hur? Genom att dela saker på sociala medier. På Facebook, på Instagram. Du får en bild, du delar den, en lektion, du delar den och så vidare. Eller du hör någonting och du förmedlar det vidare. Då gäller det som muslim att man bekräftar. Det här som jag nu har hört, är det sant? Och du kan inte säga, men det var inte jag som sa det. Det är inte jag som har spridit den här genifäidan, den här nyttan. Det är inte en godtagbar ursäkt. Utan du har en skyldighet att bekräfta det som du har fått till dig. Så länge det inte kommer från en 100-procentig pålitlig källa. Då kan man ju förlita sig på den som har spridit det. Men annars generellt, man ska vara försiktig med det man sprider vidare. Och han nämner här versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Och sprid, eller säg inte någonting som du inte har kunskap om. Yani bekräfta först och sen sprid vidare. Och han nämner också versen han har nämnt nu i varenda kapitel nästan. وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَذِهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Att vad människan än säger, så finns det änglar där som skriver ner och som vakar över henne. Och han nämner hadithen från Abu Huraira där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Kafa bil mar'i ithman an yuhaddith bi kulli ma sami'." Det räcker som lugn för en person att han berättar vidare allt han hör, berättade muslim. Yani det räcker för att en person ska falla in i lugn att han förmedlar vidare allt han hört. Vad händer? Vi hör, vi får mycket information, eller hur? Och speciellt den här tiden, sociala medier. Vi får sjukt mycket information. Okej? Och om du förmedlar allt vidare, då kommer du att förmedla vidare både sanning och falskhet. För det är inte allt som når oss som är sant. Vi lever i en tid där det finns mycket propaganda. Det finns mycket lugnhet och mycket falskhet. Det är helt sjukt. Jag har sett dokumentärer. Trollfabriker. Yani, i Ryssland och liknande länder, de anställer folk som sitter i ett lagerhus med 20-30 datorer. Alla har 20-30 olika konton på sociala medier och sprider falsk propaganda. Lögner och falska nyheter och falska bilder, likes och hit och dit, och dåliga kommentarer. Bara för att yani, ta ner ett parti eller ta upp en parti eller ta ner ett land eller så vidare. Yani, propaganda. Det finns propagandakrig mellan länder. Det finns kanaler. Al Jazeera och liknande. Ja, de är falskaste, mest lugnaktiga kanalerna. Sprider propaganda, falska saker för att hetsa upp folk mot vissa ledare eller demonstrationer. Eller bara falskhet och lugn. Och då måste man vara försiktig. Du kan inte bara sprida vidare nyheter och hit och dit. Du måste bekräfta att det här är sant. Och sen om det är sant, är det ens någon nytta med att sprida det? Är du någon politisk nyhetskanal? Nej, det är du inte. Sprid gott till folk. Sprid saker som gynnar folk. Och såna onödiga saker, låt det vara. Yani. Om det inte finns någon riktig nytta och det verkligen är bekräftat, då kan man sprida det vidare. Men som vi sa här, vad gör du till exempel nu? Du ser någon skicka till dig en hadith på WhatsApp till exempel. Du har aldrig hört den förut, den låter jättekonstig eller något så här underlig. Det står inte källan till den. Du vet inte vart den kommer ifrån. Ska du då sprida den vidare? Ska du det? Bekräfta den först. Var försiktig. Bekräfta. Kolla, är den sahih? Fråga någon som vet. Bror, jag har aldrig hört den här förut. Stämmer den? Är den autentisk? Är den inte autentisk? Och så vidare. Så att man är försiktig med vad man delar. Och det är inte heller så att om du inte delar den här hadithen så kommer folk inte lära sig islam. För som jag ser det, är vi idag i ett överflöd av information. Alltså det är för mycket information. Är det inte så? På sociala medier. Om du sitter och scrollar igenom allting som alla lägger upp, du har inget liv. Eller hur? Du har inget liv. Är det inte så? Det kommer ta hela din dag, hela din natt. Du sitter och kollar vad andra lägger upp. Så folk är inte i behov av massa information. Folk är i behov av korrekt information, även om det är lite. Hänvisa folk till det som är nyttigt. Gärna nyttiga föreläsningar, saker som lägger en grund i deras religion. För många av de här sporadiska meddelanden som vi får, de kommer, de läses, de glöms bort. Du läser dem idag, imorgon är de bortglömda. Så det är inte så superviktigt att sprida vidare all information som man får. Utan gärna man är försiktig. Och det man lägger upp ska vara av vikt. Han nämner också från Rasulullah alaihi salatu wassalam, där han sa att den som berättar någonting från mig och han anser att det är fel, han är en av två lögnare. Yani, att ljuga om en annan person förmedlar någonting som är fel, det är haram. Att förmedla någonting från profeten alaihi salatu wassalam som är fel är en av de största av synder. För han sa i hadithen, den som ljuger om mig medvetet kan förbereda sin plats i helvetet. Genom att ljuga om Allah och ljuga om profeten Muhammad a.s. är bland de värsta och grövsta av synder. Och det får personen att hamna i helvetet. Med ett undantag, och det är om han gjorde det omedvetet. Men gör han det medvetet så är det en av de grövsta av synder att ljuga om profeten Muhammad a.s. För att tillskriva honom någonting är att tillskriva Allah någonting. För profeten a.s. talar bara från uppenbarelse. Så att ljuga om Muhammad a.s. är att ljuga om islam. Och att ljuga om islam är att lägga till saker i islam som inte hör hemma i islam. Att ändra på saker från religionen som inte hör till religionen. Så därför ska man vara väldigt försiktig när det kommer till just hadither, koranvers. Bekräfta, är de autentiska eller inte autentiska. Det finns hadith mawdu'a, det finns påhittade hadither som man har ljugit mot profeten a.s. De får man inte sprida. Även om de har ett gott budskap. Ibland det står till exempel, den som läser surat al-hadid får 70 000 änglar och kommer be om förlåtelse för honom hela dagen. Jag tror det finns någon sån hadith, men den är påhittad. Budskapet är gott, men det betyder inte att du får sprida det. Hänger ni med? För vissa har den här inställningen, men vadå budskapet är gott? Nej, det räcker inte. Profeten al-Islam har inte sagt det. Då kan du inte säga det. Och att du ska få en viss belöning, det är från det fördolda. Då måste du ha autentisk, bekräftad kunskap. Det berättas också från Asma radiyallahu anha att en kvinna sa, ja Rasulullah, jag har en, vad heter det ordet på svenska? Det finns ju inte på svenska så att det är lite svårt att översätta. En darra. Alltså hennes man är gift med två fruar. Så hans andra fru, det blir på arabiska darra. Okej? Okay? Om en man har två fruar så blir de darra till varandra. Och jag tror inte det finns något svenskt ord för det. Alla kullihal, en darra. Så den här kvinnan säger, jag har en darra. Är det okej för mig att jag låtsas att jag får gåvor av min man som jag inte har fått? Gärna för att typ berätta henne. För det är oftast lite konflikt mellan kvinnorna. Så här svartsjuka och sånt. Så är det då tillåtet för mig att låtsas att jag har fått någonting från min man som hon inte har fått? Och då så sa profeten a.s. El-mutashabbi bima lam yu'ta kalabis thawbay izzur. Att den som låtsas visa sig ett sken som han inte har fått eller något han inte har är som en person som har på sig klädsel av ondska, en i falskhet, klä sig med lugn och med falskhet. Vad menas med denna hadith? Ett, att det inte är tillåtet att ljuga, att låtsas att man har fått någonting som man inte har fått, och det är inte heller tillåtet att skada någon annan eller försöka få någon annan att bli arg på ett felaktigt sätt eller stifta, försöka orsaka konflikt mellan en man och hans fru. Inte heller tillåtet. Okej? Okay? Och sen nämner profeten a.s. här att om man är fake, alltså man försöker visa sig på ett sätt utåt som inte är sant, så är man en lögnare. Man är en falsk person. Gärna till exempel, de lärda har sagt här, att man inte är speciellt religiös. Men man klär sig som de religiösa för att ge skenet av att man är religiös. Gärna luras. Helt enkelt. Eller man är fattig och går och klär sig som en rik för att lura folk att man är rik. Och idag när jag tänkte på det här, tänkte jag på alla de här sjuka musikvideos som ungdomarna i orten gör. Alla Gucci och Prada och Fendi, jag vet inte vad, och han står med Ferrari, Porsche och kastar 500 lappar. Men han har ingenting. Han är punk. Han är broke. Eller hur? Innan han spelar rik, men han är inte rik. Efter filmingen alla går hem och han lämnar tillbaka pengarna till banken, jag vet inte vad. Eller, han är fake. Han är, det är inte sant. En muslim ska inte vara så. Man ska inte låtsas vara något som man inte är. Det är en falskhet. En muslim är ärlig. Vi går vidare till nästa kapitel. Bab bayan ghilab tahrim shahadat az-zur. Kapitlet faran av att vittna falskt. Och att vittna falskt, det är inte bara i domstol. Där någon säger till dig, har du sett honom göra det här? Har du hört honom säga det här? Och du säger, wallahi, det är sant. För att hjälpa en kompis, hjälpa en syster eller broder. Så svär du på någonting, lovar någonting, intygar någonting som inte är sant. Det här är shahadat az-zur. Och det blir som värst om det hamnar i en domstol. Och det handlar om folks rättigheter. I deras heder, i deras liv och i deras egendom. Och det gör så att en person förlorar någonting som är hans. Eller en person får någonting orättvist. Med ett falskt vittnesmål. Eller du vittnar på någonting som du inte ens vet om det är rätt eller fel. Din kompis säger kom och vittna, du säger själv att jag vittnar. Du vet inte om du är rätt eller fel, du bara vittnar. Det är också fel. Du får bara vittna bilhaq, genom det som är korrekt. Och aldrig någonsin vittna falskt. Även om det är för att skydda din egen pappa, så får du inte vittna falskt. Och Allah subhanahu wa ta'ala har sagt här i Koranen i surat al-Hajj, efter att Allah azza wa jall fördömer att dyrka statyer, så nämner Allah wajtanibu qawl az-zur, och håller borta från falskt tal. Zur betyder falskhet och lugn. Qawl az-zur, lugnaktigt tal. Och självklart att vittna falskt faller in under detta. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Säg inte något som du inte har kunskap om. إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. Din Herre vet sannoliken vad du gör. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ. عِبَادُ الرَّحْمَن. De troendes egenskaper är att de inte vittnar falskt. När man vittnar inte falskt, man talar inte falskt, utan man vittnar bara med det som är sant. Och profeten alaihi salatu wassalam, som det nämns i hadith Abi Bakra, och den enda hadithen som författaren här nämner, han sa en gång, ska jag inte berätta för er vad de grövsta, värsta av synder är? Och då så sa man, jo, ja Rasulullah, berätta. Och då så sa han, al-ishraku billah, att sätta någonting vid Allahs sida. Wa'uququl walidain, och att vara olydig mot sina föräldrar. Wa kana muttaki'an. Och innan, när han sa detta, så satt han och lutade sig. Och så satte han sig upp. Och sen så sa han, ala wa qawla az-zur wa shahadatu az-zur. Och att vittna falskt, att tala falskt. Och repeterade detta så många gånger att sahaba önskade att han skulle sluta säga det. De brydde sig så mycket om honom att han tog så allvarligt på detta. Och denna hadith finns i Bukhari Muslim. Så här nämner profeten alaihi wasallam tre grova synder. Vilken är den första? Kyrk. En fråga. På nivån av synder, på vilken nivå hamnar kyrk? Nummer ett. Finns ingen synd som är värre än kyrk? Det är samma. Kyrk och kuffer är samma. Nej, det är den grövsta och värsta synden av alla. Och det är den enda synden Allah inte förlåter om man dör i ett tillstånd av kyrk. Och den andra synden som nämndes är uququl walidain, olydnad mot ens föräldrar. Allah azza wa jall har beordrat oss att hålla banden med våra föräldrar och att lyda våra föräldrar i gott. Och det enda gången man inte får lyda dem är i olydnad till Allah subhanahu wa ta'ala. Men annars ska man vara god mot sina föräldrar, man ska vara respektfull, man ska tala respektfullt och man ska aldrig vara olydig mot sina föräldrar. Och det omfattar allting. Många fattar inte det här. Om din mamma eller pappa säger gå och diska, vad är då domen av att säga nej? Är det haram eller makroh eller tillåtet eller halal? Haram? Haram och inte gå och diska? Ja, det är haram. Om dina föräldrar sitter hit på kvällen, gå ut och köp mjölk. Ja, du är fett trött. Vad gör du då? Du går och köper mjölk. Eller säger sen, pallar inte. Nej, de vill ha det nu, chans, gå och köp nu. Ja, du måste lyda dina föräldrar. Så länge det inte är synd. De säger till dig tio på kvällen, mina cigg är slut, gå och köp cigg. Vad säger du då? Nej, tyvärr. Jag kan inte köpa cigg, det haram. Okay? Men allting som inte är synd, du måste lyda dina föräldrar. Och sen satte sig profeten upp alaihissalam och nämnde då att tala falskt och att vittna falskt. Varför satte han sig upp? Trots att de andra två synderna var värre. De lärde sig här för att betona allvaret av den här synden. Folk vet att kyrk och uquq al-walidain, det är jätteallvarligt. Men folk tar lätt på falsk vittnesmål. De ser inte så allvarligt som det är. Och det var därför han satte sig upp och han repeterade om och om igen för att betona. Hänger ni med? Och Imam al-Dhahabi, när han nämnde den här synden i hans bok Al-Kabair, så nämnde han att den som vittnar falskt gör fyra saker som är fel. Ett, han ljuger, vilket är en stor synd. Två, han förtrycker den han vittnar mot. Ja, till exempel, du hamnar i en domstol. Din kompis stal en miljon av en annan person. Okay? Vems är pengarna? Du vittnar för din kompis så att han får den här miljonen. Du vet att den inte är hans. Då har du gjort orättvisa mot han som man tagit pengarna från, eller hur? Taib. Tre, du gör också orättvisa mot han som tar pengarna. För han tar pengar som inte är halal för honom. Vilket kommer leda till att han straffas för detta. Och fyra, du har gjort någonting haram till någonting halal. Någonting som inte han har rätt att ta, har du givit honom rätten att ta. Och sen kan man lägga till fem, du har gjort orätt mot dig själv också. Med att du har varit en medhjälpare i orättvisa och förtryck. Och här kommer jag också att tänka på en sak idag. Som jag har hört av jurister och folk som vänder sig till oss med frågor. Och det är jättesorgligt att det finns muslimer, praktiserande muslimer, som går till svensk domstol och ljuger. De hamnar i en tvist, det är oftast med sin partner, i äktenskap, och ljuger för att få ensam vårdnad av barnen. Och tyvärr, det är vanligt. Jag talar inte här om folk som inte ber och folk som syndar, det är folk som är praktiserande. Går och avlägger falska eder i en domstol. Och kanske hämtar vittnen också. Och säger min partner han slår barnen. Min partner han är si och så. Lugner. För att få ensam vårdnad av barnen. Subhanallah. Och ibland ensam vårdnad. Inte bara det. Han och hon kanske tjafsade. Låt tjafset stanna mellan er. Låt inte barnen lida. Jag tycker det är så sorgligt. Att man är så egoistisk. Att man låter sina egna barn missa att träffa sina föräldrar på grund av en tvist mellan parterna. Ni låter stanna mellan er. Låt inte barnen lida. Men vissa tar det så långt. Ensamvårdnad, skyddat boende. Pappan får inte träffa barnen på hur länge som helst. Subhanallah. Vad tror ni händer sen när barnen blir 15-16 och de börjar träffa pappa och han får veta vad som har hänt och vad mamma har gjort för någonting? Hur tror ni då barnen kommer förhålla sig till mamma? Ja? Kommer vända sig mot henne, eller hur? Och kanske till och med hata henne. Säg, du höll mig borta från min pappa. Vulm, orättvist i 15 år. Sådana här saker leder inte till gott. Wallah, det lyckas inte. Det misslyckas. Det kommer inte vid någon baraka i detta. Naam, och pappan är förtryckande. Han våldför sig på barnen. Han är pedofil, jag vet inte vad. Det är en annan femma. Men vi talar inte om det. Vi talar om här. Tjafs mellan mannen och kvinnan. Du går och ljuger i en domstol. För att du är arg på mannen. Och du ska straffa honom. Han får inte se barnen. Wallahi dhulm. Det är mycket, mycket orättvist. Och jag hoppas att ingen här ska göra någonting sånt någonsin. Om man skiljer sig, khalas, var till mötesgående. Sitt, ha ett möte, ha delad vårdnad, kom överens. Varför sådana här onödiga saker? Det är sjukt, eller hur? Och jurister säger det till mig. De säger att vi har permar med fall. Där folk hamnar i domstol. Det tar statens pengar, det tar folks tid, det tar folks pengar. Det kostar flera hundratusen. Varför? Långdragna processer, barnen blir lidande. Det är sorgligt, eller hur? Är det inte det? Allah musta'an. Må Allah vägleda dessa muslimer. Vi går vidare till nästa kapitel, sista kapitlet för idag. Sen kan vi ta lite frågor om vi hinner. Och det är kapitlet förbudet att förbanna en specifik person eller ett djur. Eller någonting materiellt igen. La'na. Vet du vad la'na är för någonting på arabiska? La'na betyder att förbanna. Och la'na betyder att tardu min rahmatillah. Att be om att någon inte ska få Allahs rahma. Eller han ska vara utkastad från Allahs nåd och rahma. När en person är mal'un, förbannad, får personen Allah inte Allahs rahma. Det är allvarligt, eller hur? Han är förbannad. yani straffad med att inte få Allahs rahma. Så när du säger må Allah förbanna dig, då säger du indirekt yani må Allah straffa dig, må Allah inte ge dig hans rahma. Och det här säger författaren är förbjudet. Det är haram att göra la'na på en specifik person. Och vi kommer att komma till nästa kapitel nästa vecka. Att det är tillåtet på generella personer. Som profeten alaihissalam sa, må Allah förbanna den som tar ränta. Den som tar ränta. Han sa inte specifikt den här personen, utan folk som tar ränta. Okej? Men att förbanna en specifik person, du säger han är förbannad, eller må Allah förbanna dig, är inte tillåtet. Och vi ska nämna här ett bevis på detta. Händer det att muslimer förbannar andra muslimer? Innan vi ens talar om den här frågan. Finns det? Finns det muslimer som säger la'na på det? Det finns. Och sjukaste, vad jag har hört, föräldrar som gör la'na på sina barn. Ha? Och ibland, jag fick sjukaste frågan. Någon mamma eller någon vill att hennes son ska åka och gifta sig med hans syster i hemlandet för att få henne till Sverige. Gifta sig i en falsk, fake äktenskap för att hämta dem till Sverige. Han säger, nej mamma, det är haram. Hon säger, om du inte gör det här, jag ska göra la'na på dig. Du är inte min son. Vad är det för akel? Vad är det för mentalitet folk har? Och det är sjukt, eller hur? Ja, nu, om du inte trotsar Allah, om du inte gör en stor synd, haram och ljuger för staten och gifter dig med din egen syster, så ska jag förbanna dig. Ja, vad är det här för mentalitet? Subhanallah. Och inte att det handlar om liv och död, om du inte hämtar henne och kommer dödas. Nej, hämta henne hit. Bara för att hon ska bo i Sverige. Det är sjukt, eller hur? Galen mentalitet, Allah måste ha. Författaren nämner här en hadith där profeten alaihissalam sa att den som svär på en annan religion än islam lugnaktigt med flit är som det han svär på. Och den som dödar sig själv med någonting kommer att straffas med samma sak på domedagen. Och en person behöver inte uppfylla sin ed i det han inte äger. Och att förbanna en muslim är som att döda honom. Bukhari muslim. Här nämner profeten alltså fyra saker. Den första är att en person svär en yamin. Han säger wallahi. Till exempel. Någon säger så här, men jag lånar dig 1000 spänn för jag tillbaka dem. Du får tillbaka dem i slutet på månaden. Wallahi, om du inte får tillbaka dem är jag en kristen. Jag är inte muslim. Om du inte får tillbaka dem. Det är grovt, eller hur? Ja, om han ljuger med flit, han säger så. Eller han säger, wallahi, du fick pengarna. Om du inte fick dem, jag är inte muslim. Och han vet att han ljuger. Då är det som han säger. Ja, han får ta konsekvenserna. Mycket, mycket allvarligt. Och den andra saken var att den som tar självmord kommer att döda sig själv eller straffa sig själv med samma sak i nästa liv. Och det här har nämnts i andra hadithen. Att den som hugger sig själv med något metallföremål och dör kommer att stå och hugga sig själv i helvetet. Den som kastar sig från ett berg kommer att stå och kasta sig från bergen i helvetet i nästa liv. Och den som dricker gift och dödar sig själv eller tar en överdos eller liknande kommer att göra det i nästa liv i helvetet. Subhanallah. Så att ta självmord är inte tillåtet. Och här nämner Ibn Uthaymin också förbudet av självmordsattentat. Vet du vad det är för någonting? De kallar det för al-amaliyat al-istishadiya. Ja, mashallah, tezin. De har förskönat det. De kallar det för martyrattentat. Det låter fint. Ja, du gör det, du blir martyr. Du går till Jannah, du får 73 fruar, jag vet inte vad. Nej, det är inte så. Det är självmord. Självmord, inte har. Du dödar dig själv. Du trycker på en knapp, springer dig själv i luften. Du dödar dig själv. Och den som dödar sig själv går till helvetet. Han är inte martyr. Gå inte till paradiset. Så det finns inga martyrattentat i islam. Det där är falskt, det där är fake. Och sen det sjukaste, om du även kollar på alla dessa attentat, bara argument för sakens skull. Vart utförs dessa attentat någonstans? Bland muslimer. Bland muslimer. Mer än 90% av alla attentat bland muslimer. Ibland i moskén. Har ni sett det? Självmordsattentat i moskén för att döda någon politiker. Och döda 40-50 andra på köpet. Nej, i Mekka till och med. I Ramadan. Några poliser skulle göra iftar. Killen går fram och typ låtsas att han vill bryta fasta med dem. De säger välkommen typ och de spränger sig själv. Utanför profetens moské i Medina i Ramadan. Som han har. Du får inte ens döda en kanin i Medina. Det är haram, den är helig stad. Du ska döda muslimer som ber och bryter fasta. Nej, för att de lever i en fantasivärld. De lever i en värld där bara de är muslimer. De och deras lilla grupp. Och resten av folk är kuffar. Ja, det är bara krig och döda och blod. Och det är sjukt. Och sen en fråga jag alltid undrar. Vad leder dessa självmordsattentat till? Har det lett till något bättre i något muslimsland? Ja? Kolla Afghanistan. Katastrof, eller hur? Alla afghaner kommer till Sverige. Bomber överallt. Irak, Allah al-Musta'an, Somalia. Vad har det lett till? Ingenting positivt. Och det är bara för argumentet sak, men det är inte ens tillåtet i grunden. Det är självmordsattentat och det leder till helvetet. Det är haram islam. Det är inte tillåtet. Taim, då kanske någon säger så här. Men det fanns sahaba som i krig sprang rakt in i fienden. Är inte det självmordsattentat? Vad säger ni då?
Nej,
det är det inte. För du kan överleva. Du kan överleva. Det är inte självmordsattentat. Och de sa att det fanns en sahabi. De kastade honom med en katapult in i en borg. Och sen han typ stred och han öppnade borgen. Är det inte självmordsattentat? Nej! Han dog inte. Han stred. Och han öppnade borgen. Och sen dog han som martyr. Men det är inte självmordsattentat. Ska han kasta honom in i borgen så han ramlar på marken och dör? Vad är nyttan med det? Ja? Det är idioti. Förstår du? Så... Voilà, de använder inte sitt förstånd med människorna. Och det är inte från islam. Det har bara gett en dålig bild av islam och muslimer. Och det har bara skadat vår religion. Subhanallah. Och det är från shaitan. Och sen så säger profeten alaihissalam den tredje saken. Att man får inte avlägga en ed på någonting man inte äger. Du vet en nadr. Du säger till exempel. Wallahi, jag ska ge 1000 kronor i sadaqa varje månad. Det är nether. Då måste du hålla den här eden. Det är något som är halal. Du har 1000 spänn i månaden. Du måste skänka något till fattiga. Men om en person avlägger en ed på någonting som han inte kan. Då ska han inte hålla den här eden. Som till exempel. Jag säger wallahi. Jag ska skänka alla dina pengar varje månad till fattiga. Kan man göra så? För jag äger inte hans pengar. Ja? Eller wallahi, jag ska åka och be på månen varje månad. Det funkar inte. För du har inte den möjligheten. Och en sån ed räknas inte. Och sen, att avlägga eder, är det någonting positivt eller negativt? Någonting som islam har uppmuntrat till eller inte? Islam har inte uppmuntrat till det. Men gör man det måste man hålla det, så länge det är halal. Men islam har inte uppmuntrat till det. Och jag vill lägga här ett exempel. Vissa de säger så här, de är sjuka. De säger, wallahi, Allah om du gör mig frisk, jag ska göra så och så. Jag ska skänka så här mycket sadaqa, jag ska åka till Mekka, jag ska fasta 60 dagar. Många gör så, eller hur? Ja Allah, om du gör mig frisk. Om du gör min mamma frisk, jag ska göra så och så. Det här är fel. Profeten alaihissalam, han sa en neder tar bara ut saker från snåla personer. Yani han skulle istället göra dua till Allah, gör mig frisk. När han blir frisk, i tacksamhet till Allah, han kan skänka pengar. Men det är som att han säger, ja Allah, om du gör mig frisk, jag betalar tillbaka. Som att Allah är i behov av att han ska göra någonting. Yani ge en gäld. Du gör någonting för mig, jag gör någonting för dig. Det är fel. Och det krävdes att Allah skulle göra honom frisk för att han skulle ge sadaqa. Vi ger sadaqa, vare sig vi är friska eller sjuka. Och vi ger sadaqa till Allah Azza wa Jal i tacksamhet. Och sen den sista meningen i hadithen, där så sa profeten a.s. att förbanna en muslim är som att döda honom. Och la'na al-mu'min qaqatlihi. Yani det är inte halal i islam att göra la'na, förbanna en specifik muslim. Det får man inte göra. Och det är som att du dödat honom. Yani som att du ser hans liv som värdelöst. Han är livlös. Ja, ni kastar honom ut från Allahs rahma. A'udhu billah. Mycket, mycket allvarligt. Och vad som också betonar vikten och förbudet av att förbanna är de hadither som författaren här nämner. Den första hadith Abi Huraira radiyallahu anhu där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa det är inte passande för en siddiq att vara la'an. En person som är siddiq, vet du vad siddiq är? Sanningsenlig. Och det är de som har nivåerna efter profeterna. De högsta nivåerna. En siddiq, det är inte passande att han är en la'an. En person som alltid förbannar. Och i den andra hadithen så sa profeten a.s. att la'anun, de som förbannar, kommer inte vara vittnen. Eller shufa'a, medlare på domedagen. Den som alltid förbannar kommer inte att få den här positionen. att kunna medla för någon eller vittna på domedagen. Och han nämner också hadith Samura radiyallahu anhu, där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: förbanna inte med Allahs förbannelse och inte med Allahs vrede och inte med elden. Och det är också viktigt att förbannelse, det är inte bara att säga la'na. Det kan vara att säga må Allah vara arg över dig, må Allah inte vara nöjd över dig, eller göra dua att personen ska gå till elden. Det är också la'na. Du säger må Allah straffa dig med helvetet, må Allah straffa dig med helvetet. Det är också att göra la'na på en person. Och det är också haram i islam. Det är inte tillåtet. Som muslim, jag tror vi nämnde det här för någon lektion sedan, vad är det man ska önska för sina bröder? Det man önskar för sig själv. Hur kan du önska för en muslim att han hamnar i helvetet? Wallah, han är din största fiende. Jag hoppas att Allah vägleder honom. Att Allah förlåter honom, eller hur? Och jag tjänar ingenting på att någon hamnar i helvetet. Och jag kan inte önska för folk att de ska straffas i helvetet. Så man kan inte be till Allah att någon ska straffas i helvetet. Och här är en till viktig sak. Varför ska man inte förbanna en specifik person? För vi vet inte hur han dör. Du säger, ja Allah, ge honom inte rahma. Men som Ibn Taymin säger, kolla på historien. Kolla på, Allah vägleder vem han vill. Eller hur? Kolla på Umar radiyallahu anhu. Var han inte en av islams största fiender? Och han blev den näst bästa personen i al-islam. Ha? Khalid ibn Walid. Var han inte också en person som krigade mot muslimerna? Alla krigade, han krigade mot muslimer, dödade muslimer. Allah vägledde honom, och vad blev han? Sayfullah. Han blev Allahs svärd. Förstår ni? Så du sitter idag och säger, Allah förbanna honom, Allah förbanna honom. Allah kanske vägleder honom. Eller hur? Och därför man ska vara försiktig och inte förbanna folk. Allah yahdi man yasha. De enda du får förbanna specifikt är de som du vet har dött på kuffer. När han dog som icke-muslim. Då får du förbanna personen. Fir'aun, la'natullah alayh. Du får förbanna honom. Abu Jahl, alayhi la'natullah. Men, sen nämner också sheikhen, vad är nyttan med att förbanna en specifik person? Någon kafir dör. Eller vad är nyttan med att förbanna personen? Han är ändå i helvetet. Så vad tjänar det till att säga, ja Allah förbanna honom? Ibland också man väljer sina ord. Häng med. Bara för att något är tillåtet betyder inte att det är bra att säga. Och han nämner sen också hadithen där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "El-mu'min är inte ta'an, wala la'an, wala fahish, wala al-badi." En sann troende är inte en person som är ta'an. Yani han svär åt folk, säger fula saker åt folk, retar folk, kritiserar folk. Wala la'an, förbannar inte. Wala al-fahish, han är inte heller vulgär, pervers. Wala al-badi, och inte heller översittande eller förtryckande. Fyra egenskaper som en muslim inte har. Vilka egenskaper? Man är inte ta'an. Man går inte och svär till folk. Sibabul muslim fusuk. Att svära åt en muslim är synd. Man ska tala väl till folk. Eller hur? Waqulu linnasi husna. Tala gott till folk. Tala halal till folk. Säg vackra ord till folk. Idfa' billati hi ahsan. Någon säger något fult till dig, säg något fint tillbaka. Bästa. Någon säger något fult till dig, säg Allah ihdik. Allah ihdini. Ghafara Allahu lak. Allah förlåter dig. Allah vägleder dig. Och så vidare. Men försök undvika att vara fyll i munnen. Svär inte åt folk. Reta inte folk. Förbanna inte folk. Och var inte vulgär. Vad är vulgär för någonting? Att man är pervers. Man är snuskig i munnen. Man är ful, äcklig i munnen. Talar man sig F-ordet och liknande saker. Som tyvärr många säger. Man talar om andras mammor och jag vet inte vad. Som vissa ungdomar gör, eller hur? De är smutsiga. Säger fula ord till kvinnor och liknande. Det här är muslim. Talar inte så. En muslim talar ärofullt om folk. Eller hur? Det som tror på Allah, vad gör han för någonting? Talar gott eller? Han är tyst. Wala al-badi, man är inte heller yani översittande, högmodig, förtryckande då man talar till andra. Och här subhanallah, vi ska bara avsluta snart. Två hadith till. Det berättas att Rasulullah alayhi salatu wasalam sa att om en person förbannar någonting. Lyssna på det här. Vad händer när du säger la'na på någon eller något? Den här la'nan, det här ordet stiger upp mot himlen. Taib. Går upp mot himlen. Himlen stängs. Och ordet går ner igen mot jorden. Himlarna här stängs också. Eller här nere stängs det också. Och sen går ordet till höger och till vänster. Och om ordet inte finner någon att landa på så kommer det tillbaka till den som förbannade. Genom om ordet på den han förbannade inte förtjänar detta ord, så kommer ordet tillbaka till honom. Okej? Vad menas här? Att om du säger må Allah förbanna dig till en person, eller må Allah förbanna honom eller henne, och personen inte är berättigad Allahs förbannelse, kommer ordet tillbaka till dig. Då har du förbannat dig själv. Allvarligt, eller hur? Det är också en indikation på att vi ska inte använda det här ordet. Yani, om det är absolut inte tillåtet. Okej? Sista hadithen. Det berättas att profeten alaihi salatu wassalam var ute på en resa. Och det fanns en kvinna från en ansar som red på en kamel som var väldigt jobbig. Den var trotsig. Och den här kvinnan förbannade kamelen. För att den var jobbig, den var trotsig. Och då hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam detta. Och han sa, ta av packningen på kamelen och släpp den fri. För den är förbannad. Den är förbannad. Och så sa Imran, vi såg kamelen gå bland folk och ingen vågade gå nära den. Ingen vågade röra den. Yani, den blev, alltså ingen brydde sig om den. Hänger ni med? Så här, vad hände? Hon förbannade en kamel som var jobbig. Den störde henne, den lyssnade inte på henne, den gjorde inte sin uppgift. Så hon förbannade den. Så jävla kamel, förbannade kamel. Allas. Den blev förbannad. Och som straff för att hon förbannade kamelen, så sa profeten, alltså släpp den. Yani, låt den vara. Yani, khalas, du ska inte ta nytta av den. Och ingen vågade heller ta nytta av kamelen. Och här nämner ulema, liknande då med till exempel din bil. Du får problem med bilen. Ska du säga förbannade bil, la'na Allah, siara? Nej, jag har inte det. Istället säger Allah underlätta. Allahumma asleh. Allah, ge mig en bättre bil. Eller hur? Och sälj den. För om den är förbannad, det kanske ingen vill köpa den. Eller kanske du krockar med den eller någonting. Så att, vad är budskapet? Man ska inte förbanna. Man ska inte förbanna folk. Man ska inte förbanna saker och ting, objekt, djur. Och hadithen visar också på hur islam värnar om djurens rättigheter. Ska inte förbanna oskyldiga djur. Eller hur? Utan kamelen är inte bra. Sälj den, slakta den. Eller alltså, köp en nya. Det är inte hela världen. Men förbanna inte kamelen. Nej. Och vi kan ta några frågor innan vi går och ber inshallah ta'ala. Någon som har någonting här? Ammo.
Jag har tre frågor.
Oj.
Jihad fisa bilen
där. Ejva. Ammo frågar här om jihad. Jihad är ett stort begrepp. Det betyder många saker. Men han frågar om man blir attackerad. Någon ger sig på dig, privat eller?
Nej, islam. Islam. Du ska inte be här. Han kommer att slå dig. Vad ska jag?
Ja, om någon slår dig, du får försvara dig. Om någon rånar dig, du får försvara dig. Och så vidare. Det är tillåtet.
Svaret är till exempel Maulud al-Nabi, olika land, olika
tradition.
Vi tjejer bidrar. En del säger ja. Jag levde i Kairo. Som gör Maulud al-Nabi kabir. Fäst och allt det här också i Pakistan.
Mashallah, Ammo ställde en stor fråga. Är det sunna eller bid'a att göra maulid? Och jag ställer en enkel fråga först. Är det sunna att göra maulid? Okej, om något inte är sunna, vad är det då? Bid'a. Hatta ashabul maulid, de som gör maulid, frågar dem. Är det sunna? Yani, det betyder om de säger ja, det betyder att profeten Ali gjorde maulid. Eller hur? Firade hans födelsedag. Men ingen kan komma och säga att han gjorde det. För profeten Ali gjorde inte maulid. Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali gjorde inte maulid. Ingen av sahaba gjorde maulid. Ingen av tabi'in efter sahaba gjorde maulid. Och ingen efter dem gjorde maulid. Det var 300 eller 400 år efter profeten Ali salam gjorde den första maulid. Och vem var det som gjorde den? Det var al-Fatimiyun. En extrem gren från Shia, Rafida. Som gjorde maulid för första gången. Och vad var deras argument? Deras argument var, om kristna firar Jesus på julafton, då måste vi fira Mohammed, för Mohammed är bättre än Jesus. Och det här argumentet håller inte. Att kristna firar Jesus, det är inte ens hållbart. Det är inte ens någonting som är korrekt. Så att fira maulid är en bid'a, det är inget snack om saken. Men de säger, vissa säger, men det är bid'a hasana. Men det är en bra bid'a. Finns det bra bid'a i islam?
Nej.
Nej. Profeten alaihissalam, han sa, wa kullu bid'atin dalala. Varje bid'a är en villfarelse. Ja. Så alla kullihal, maulid är inte sunna. Även om de gör det i länder, de gör en nationaldag. Som han sa, i vissa länder, de har ledighet. Hela landet firar, presidenten firar. Och de har tårtor, de har allt möjligt. Det betyder inte att det är okej. Okay. Förstår ni? Utan för att någonting ska vara okej okay i islam, det måste finnas bevis från Koranen och sunna. Och sen, man vet inte heller vilken dag profeten föddes, alaihissalam. Det finns inte heller sahih hadith. Så att, vilken dag ska du ens fira, förstår ni? Så Allah al-Musta'an, det är definitivt en bid'a, en innovation.
Jag har till exempel en kristian. Har jag rätt att gå till begravning?